odjuren. Tredje delen.
Källartrappan var mörk och brant. Försiktigt gick jag ner, ett steg i taget, och stödde mig med handen mot väggen. Trappan svängde och ljus föll in över stengolvet nedanför. Jag kom ner i ett stort, öppet källarutrymme. Ljuset kom in genom två fönster högt upp på väggen. En vägg var täckt av en stor karta över hela landet. Någon hade ritat på den med kulspetspenna och tusch i olika färger. Här och där stod korta kommentarer, och de olika platserna var markerade med siffror. Flera städer var inringade med rött och numrerade. Först trodde jag de var numrerade efter storlek. Men så insåg jag att siffrorna talade om i vilken ordning de hade blivit angripna. Det stämde överens med det jag kom ihåg från nyhetssändningarna. Först de tre största städerna och sen de städer som låg nära dem. Röda pilar pekade ut från varje stad. Var det för att markera i vilken riktning odjuren hade rört sig? Jag letade upp vår egen by, men inga röda pilar visade åt det hållet. De som bodde här måste ha gett sig iväg innan odjuren nådde hit. Jag hittade en blyertsstump och ritade in en pil på kartan. Odjuren hade kommit fram till oss till slut. Dagen efter mötet i vårt kök blev mamma hämtad av Kai och Bruno i en skåpbil. Jag och Alva vinkade när de åkte.
Mamma, ta med Laras godis!
Tror du de kommer ihåg?
Kom nu, vi lovade stanna inne. Timmarna gick långsamt. Jag lät Alva bygga en koja av möbler och filtar i vardagsrummet. Fast det blev stökigt. Vi åt knäckebröd med Nutella till middag, och sen ljög jag om vad klockan var och skickade henne i säng. Jag satte mig på köksbänken vid fönstret och väntade. Det blev mörkt ute. Ingen kom. Hela kroppen var stel och stum när jag vaknade mitt i natten där på bänken. Mamma hade fortfarande inte kommit. Då började jag bli rädd. På riktigt. Jag hade lyssnat efter skåpbilen i flera timmar. Men hon kom till fots.
Mamma!
Ger du mig något att dricka?
Mamma såg sliten ut. Huden var matt av smuts. Och håret låg klistrat mot huvudet. Hon hade blod på tröjan.
Vad hände?
Mycket.
Det var vad jag brukar svara när hon frågade om det hade hänt något kul i skolan.
Skoja inte.
Förlåt. Sover Alva?
Mm.
Hon drog den blodiga tröjan över huvudet. T-shirten under var hel och ren. Och hon såg inte ut att ha några skador.
Ger du mig något att äta? Vad som helst.
Vad var det som hände?
Galenskap. Det var helt overkligt. Det var nästan helt mörkt i matbutiken. Det fanns bara några få batteridrivna lampor, och så var det massor av folk. Alla trängde sig fram och skulle få med sig så mycket som möjligt. De stackarna som jobbade där, de försökte behålla kontrollen, men kortterminalerna funkar ju inte utan ström, och folk har inga kontanter kvar. Det var var totalt kaos.
Mamma berättade att Kai och Bruno hade haft med sig både ficklampor och hagelgevär in i butiken. De sa att det var för säkerhets skull om odjuren skulle dyka upp. Men mamma trodde det var mest för att skrämma andra människor. Se till att de själva fick tag i det de ville ha.
Vi fick i alla fall med oss lite mat. Men inga mediciner. Apoteket var stängt, det hängde en skylt på dörren att alla varor var slut.
De hade kört vidare till fler matbutiker och till olika apotek. Men det var likadant överallt. Det var tomt på vårdcentralerna också.
Du vet Lin, Amars fru, hon är hjärtsjuk. Så hon kan dö om hon inte får sina mediciner. Jag förstår verkligen att han blev rädd, det gör jag verkligen. Men han tappade kontrollen helt. Han tyckte vi skulle bryta oss in.
I apoteket?
Jag försökte förklara att det var slut på mediciner, hur många rutor vi än krossa. Och då Kai föreslog att vi skulle bryta oss in hos dem som faktiskt har mediciner.
Vilka då?
Jag borde inte berätta det här för dig. Det har varit en lång natt, förlåt.
Men jag vill höra.
Abdi, snälla.
Men till slut berättade hon. De åkte till sjukhemmet. Kai verkade tycka att det var rättvist. Där bodde de gamla och sjuka. Medan Lin är ung och hon behövde medicinerna som de hade där.
Amar var desperat.
Han skulle väl aldrig ta medicin från gamla människor?
Kai övertalade honom. Sa att världen inte är densamma längre. Inga gamla regler gäller, en massa sånt. Så när vi kom till sjukhemmet klampade de in där, beväpnade.
Sköt de någon?
Nej, det var bara för att ingen skulle hejda dem.
Jag tittade på mammas blodiga tröja. Hon berättade att de andra tre hade gått in i vart enda rum och tagit alla mediciner de kunde hitta. Såna som inte stod på deras lista också. När mamma hade försökt ställa sig i vägen blev Kai så arg att han bestämde att de skulle lämna henne där.
Men de andra, Bruno och Amar,
de följde med Kai till bilen.
Och blodet?
Det är bara näsblod. Jag var tvungen att gå hela vägen hem. Det var därför det tog sån tid. Jag ramlade. Men det är ingen fara. Det värsta var att lämna sjukhemmet utan att kunna hjälpa någon. Jag vet inte om polisen har tid med den sortens ärende nu. Alla system har brutit ihop. Jag fick knappt med mig någon mat. Kai kommer inte att dela med sig till oss nu. Jag får ingenting. Förlåt.
Vi klarar oss.
Jag kramade henne.
Pappa kommer snart hem. Då kommer allting att ordna sig.
Eller så måste vi resa till honom.
Jag vet inte om mamma faktiskt menade det. Men hon hade något på gång. En kväll vaknade jag sent av att ytterdörren smällde igen. Och jag hittade en lapp på bordet att hon snart skulle vara tillbaka. En annan kväll hörde jag röster i köket. Men när jag smög dit sa mamma till mig att gå och lägga mig igen. Hon hann aldrig berätta för mig vad det handlade om. Han aldrig delade planen med mig. Innan odjuren kom till vårt hus.
Ta med dig Alva och spring!
Ta Alva och spring, sa mamma. Och jag sprang.
Kom Alva, hoppa upp på min rygg.
Genom skogen bakom vårt hus kom vi till stigen som ledde till grannens gård. Alva grät hela vägen, ända tills hon fick syn på det vita huset. Skåpbilen stod parkerad på gården. Hon gled ner från min rygg och sprang mot trappan.
Vad vill ni?
Monstren kom!
Hit!
Hem till oss! Två stycken, du måste hjälpa mamma!
Följde de efter dig?
De dödar henne, snälla! Du sa att du skulle skjuta dem!
Kai grep hagelgeväret som stod innanför dörren i hallen. Jag andades lättad ut. Men så stängde han dörren framför oss.
Stick! Stick för tusan!
Inifrån ropade han att vi måste gå. Att de kommer följa spåren efter oss hit. Kunde känna lukten av oss.
Ska han inte hjälpa oss?
Nej.
Jag kände en vrede som jag aldrig känt förr. Pulsen slog långsammare. Kroppen kändes lugn. Och tankarna var helt klara. Det var för sent. Även om Kai skulle ha följt med oss tillbaka. Även om han skulle skjutit odjuren. Var det för sent. Mamma var död. Och det var jag som hade ansvar för Alva nu. Jag måste ta hand om henne. Jag måste skaffa det hon behövde för att överleva.
Vad är vår mat? Den du tog från mamma!
Försvinn!
Kai ställde sig i fönstret intill. Hagelgeväret var riktat mot oss. Jag drog Alva med mig därifrån. Tillbaka in mellan träden och bort bakom Kais stora lagård. Hela tiden spanade jag efter odjur. Om Kai hade rätt och de kunde följa lukten av oss, kunde de vara här när som helst. När det blev kväll och mörkret föll, gömde vi oss i ett enbärsnår.
Var ska vi?
Långt bort härifrån. Till pappa. Han var där ute på Fair Isle i Nordsjön. Jag kom ihåg det som grannen hade sagt om båtarna. Den där gången hemma i köket. Vi ska till Djupevik. Och därifrån ska vi åka båt. Till pappa. Så sa jag till Alva. Och det var det som var min plan. Nu stod jag i källaren i det gula huset och studerade kartan. Tittade på pilarna, mönstret av häftstift och kommentarerna i tusch. Där stod ord som svårframkomligt, mycket folk, måste kollas. En mindre karta hängde strax under. Den täckte området här. Längs kusten. Ett häftstift markerade vad jag förstod var huset där jag befann mig. Från huset hade någon dragit ett tjockt svart streck vidare längs bilvägen och ut i kusten. Ett tunnare grönt streck genom skogen som ledde till samma mål. Namnet var inringat med röd tusch. Djupevik. Och bredvid kartan hängde ett sjökort. Även där var Djupevik inringat. De som bodde här hade också åkt till Djupevik. Det var jag säker på. De hade planerat en resa med båt över havet. Så då måste det vara sant att det fortfarande gick båtar. Alva sov djupt i den stora sängen. Jag la min kind mot hennes och låg kvar så en stund. Som en sorts godnattkram. Det fanns en räddning. Min plan var en bra plan. Jag drömde om havet. Om skummande vågor och en gungande båt. Och om pappa.
Du har hört tredje delen av Odjuren av Ingvill Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Radiobearbetning, Lucia Tsaitsanova. I rollerna, Miljan Moe Lindberg, Vanja Bukt och Therese Lindberg. Regi och ljud, Klara Fredén. Musik, Henrik Oja. Ljud, Kalle Andersson. Och producent, Linda Jones.